Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The 48 Laws of Power av Robert Greene är en strategibok inom självutveckling och samhällsanalys, byggd kring hur makt fungerar i relationer, organisationer och hierarkier. Boken sammanfattar flera tusen års historia i 48 korta lagar, där varje lag förklaras med historiska exempel från politiska ledare, krigsherrar, hovmiljöer och andra maktcentra. Syftet är inte att ge moraliska råd, utan att visa hur inflytande skapas, skyddas och ibland missbrukas. För en svensk läsare blir boken särskilt intressant som ett sätt att förstå allt från arbetsplatsens informella spelregler till hur auktoritet, rykte och timing påverkar beslut i vardagen. Greene skriver med tydlig struktur och många konkreta exempel, vilket gör boken lätt att följa. Men också kontroversiell eftersom den ofta beskriver manipulation, taktisk tystnad och hårda strategier som praktiska verktyg. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, bokens grundidé, makt som en ständig del av mänskliga relationer. Grunden i The 48 Laws of Power är att makt inte bara finns i politik eller näringsliv, utan i nästan alla sociala sammanhang där människor påverkar varandra. Greene utgår från att relationer alltid innehåller grader av beroende, konkurrens och positionering. Det gör boken till mer än en lista med råd. Den blir en analys av socialt beteende. Istället för att beskriva makt som något tillfälligt eller extremt visar han hur den uppstår i vardagliga situationer, till exempel när någon vill bli sedd som kompetent, undvika kritik eller vinna stöd från en överordnad. Denna syn är central för bokens logik eftersom varje lag bygger på idén att man först måste förstå spelet innan man kan agera klokt i det. För en svensk kontext kan det kopplas till arbetslivet, föreningslivet och den ofta lågmälda men tydliga hierarkin i många organisationer. Boken förklarar därför makt som ett mönster i mänskligt beteende, inte som en isolerad händelse. För det andra, historiska exempel som verktyg för att göra makt lärbar. En av bokens mest utmärkande metoder är att varje lag stöds av historiska berättelser. Greene använder exempel från hov, arméer, politiska intriger och kända maktspelare för att visa hur en princip fungerar när den följs eller bryts. Det gör att boken inte bara presenterar regler, utan också visar konsekvenserna av dem. Läsaren får se hur stolthet, öppenhet, oförsiktighet eller dålig timing kan leda till nederlag, medan återhållsamhet, tålamod och strategisk kommunikation kan ge övertag. Den historiska ramen är viktig eftersom den ger argumenten tyngd och gör dem minnesvärda. Samtidigt är det också en av anledningarna till att boken blivit så omdiskuterad, eftersom exemplen ofta kommer från hårda och cyniska miljöer där manipulation var normalt. För svenska läsare fungerar detta som en påminnelse om att även om dagens samhälle är mindre hovpräglat så lever samma logik kvar i styrelserum, politik och sociala miljöer där status spelar roll. För det tredje, strategiska lagar om synlighet, tystnad och kontroll av intryck. Flera av bokens mest kända lagar handlar om hur man styr andras uppfattning av cis-hjälp. Greene betonar att man ibland måste dölja sina avsikter, tala mindre än nödvändigt och undvika att framstå som ett hot för personer med mer makt. Det centrala här är att intryck ofta väger tyngre än rena fakta i maktrelation. Om någon avslöjar för mycket, säger för mycket eller visar sin ambition för tidigt kan det väcka motstånd. Därför blir självkontroll en strategisk färdighet. Boken utvecklar också idén att uppmärksamhet är en resurs, men att den måste hanteras försiktigt. Att synas kan ge inflytande, men fel sorts synlighet kan också skapa avund eller försvar. Denna balans mellan att vara närvarande och att inte avslöja för mycket är ett återkommande tema. I ett svenskt sammanhang känns det igen i hur människor ofta förväntas vara kompetenta men inte skrytsamma, ambitiösa men inte påträngande. Greene gör den sociala finjusteringen till en maktfråga, inte bara en fråga om artighet. För det fjärde, timing, anpassning och förmågan att agera när läget är rätt. Ett annat viktigt tema i boken är att makt inte bara handlar om vad man gör, utan när och hur man gör det. Greene återkommer till timing som en avgörande faktor, eftersom även en bra idé kan misslyckas om den kommer för tidigt eller för sent. Den som vill påverka måste läsa situationen, förstå motståndet och anpassa sitt agerande efter omständigheterna. Därför uppmanar boken till flexibilitet snarare än stel principfasthet. Den som blir för förutsägbar kan lättare styras, medan den som kan ändra form och taktik får större handlingsutrymme. Det här den sista lagen om formlöshet passar in som en sammanfattning av hela verkets strategi. För Greene är anpassningsförmåga ett skydd mot att fastna i en roll som andra kan utnyttja. I en svensk miljö märks detta i allt från förhandlingar på jobbet till politiskt samarbete, där den som väntar in rätt tillfälle ofta lyckas bättre än den som pressar fram beslut. Boken visar alltså att makt är dynamisk, inte statisk. Slutligen, den moraliska spänningen mellan insikt och manipulation. Det som gör The 48 Laws of Power så omdebatterad är att den hela tiden balanserar mellan att vara en varningsbok och en handbok. Green beskriver maktspel med stor tydlighet, men många läsare upplever att han också normaliserar manipulation, cynism och hårda metoder. Där ligger bokens starkaste spänning. Den är användbar därför att den avslöjar hur människor faktiskt kan agera när de vill dominera eller skydda sina positioner, men just därför väcker den också etiska frågor. Ska man använda kunskapen för självförsvar, eller riskerar man att själv börja tänka mer instrumentellt om andra? Green lämnar ofta den frågan öppen, vilket gör att boken fungerar olika för olika läsare. I en svensk läsning blir det särskilt relevant eftersom många andra böcker i genren fokuserar på positivt ledarskap eller personlig effektivitet. Medan Green visar den mörkare sidan av social kompetens. Det är både bokens styrka och dess största problem. Sammanfattningsvis, The 48 Laws of Power passar bäst för läsare som vill förstå hur inflytande, status och strategiskt beteende fungerar bakom de öppna orden. Den är särskilt relevant för personer som arbetar i ledande roller, förhandlar ofta, rör sig i konkurrensutsatta miljöer eller helt enkelt vill bli bättre på att läsa sociala spelregler. Även den som inte vill använda råden praktiskt kan ha nytta av boken som analysverktyg, eftersom den gör maktens mekanismer synliga på ett sätt som få andra böcker i genren gör. Det som skiljer den från många andra titlar om ledarskap och självutveckling är att den inte främst lovar harmoni, motivation eller personlig balans. Istället fokuserar den på relationell taktik, risk, timing och kontroll över intryck. Just därför är boken mer provocerande, men också mer specifik och minnesvärd än många mer allmänna böcker om framgång. Den fungerar bäst som ett kritiskt studieobjekt, men för vissa också som en praktisk handbok i socialt försvar och strategiskt tänkande. Om du vill stödja Robert Greene, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!